gott att få vara här idag. Johannes Thirén heter jag, präst här i kyrkan. Pass på att hälsa var och en välkommen ännu en gång och också till dig som lyssnar via webben. Välkommen hit. Hoppas att det här blir till välsignelse för oss, att ordet får bli uppenbart och tydligt i våra liv. Vi får be tillsammans. Herre, du som sänder tro och som föder tro, låt oss få se mer av vem du är. Låt ditt ord bli tydligt och låt oss också få lägga mer av våra liv i dina händer. I Jesu namn. De här texterna som jag läst idag, de är ju så att de faktiskt möter på många sätt oss själva där vi är. I alla fall tyckte jag det, att det var sällsamt hur lektionarietexterna, den gammaltestamentliga episteltexten och evangelietexten, hur de kliver ut ur evangeliebokens sammanhang och berör mitt liv och kanske våra liv. Det kan vara flera av er som kanske känner igen sig i den bilden och beskrivningen. Och det är alltid spännande när skriften på det sättet blir förklarad i sig själv, att den blir tydlig och sticker ut en bit extra. För det blir en möjlighet till utmaning för mig, för oss och någonting som också blir spännande. Och därför tror jag att det kan vara värt att spetsa öronen och sätta på tankemössan lite extra idag. För att jag känner i alla fall personligen en stor inspiration kring detta och det vore väldigt kul om jag kan få förmedla något av den som jag tror ursprungligen kommer från Gud, till er också här idag. Det är ju så att om vi tittar vad som har hänt sista veckorna i kalendern, så i det lilla sammanhanget så har vi flera i vår kyrka som har brutit benet. Vi kommer att be för en del av alla dessa frakturer. Vi hoppas att vi har koll på dem samtliga senare. Jag kan bara säga utifrån egen erfarenhet, bryt inte lårbenshalsen. Speciellt riktat till de av er som är äldre, för det är oftast äldre som gör det. Gör inte det. Jag gjorde det som 9-åring. Jag kan inte rekommendera det till någon levande människa. Det är värdelöst. Det räcker med de frakturer vi haft så här långt. Det är det lilla sammanhanget turbulens. Och det kan ju ställa till med sånt som jag fick ett samtal här i veckan som sa att ja, du behöver fixa en ny predikant till nästa vecka för att hon som skulle predika då har brutit benet. Och då kan jag ju få en snygg passning och säga att det finns ett nytt programblad för kyrkan. Och jag höll på och skulle precis till att skriva ut det och satt och kunde då snabbt gå in och ändra så att nu står det rätt. Fick tag i en ny predikant och kunde korrigera i programbladet. Därför det inte finns någon liten infolapp idag, utan allting av betydelse står ju i programbladet. Så plocka med ett sånt. Om ni inte vet vad det finns så följ strömmen mot fikat och så står det en bunt i ett par ställ där. Det kommer bli väldigt bra. Men i det stora så har det varit också en situation som har varit turbulent på många sätt. På mer än benbrott med terrordåd och masskidnappningar och allt annat ont som man kan tänka sig i stort sett. Det är en turbulent tid vi lever i. Jag vet inte om någon av er såg det. Jag har själv faktiskt inte gjort det. Man ska ju, det är ju få vara någon slags varningslampa när någon säger, man hänvisar till något man inte har sett eller läst. Men eftersom jag stött på data på det här tidigare i andra sammanhang som inte är Göteborgs sända, så kan jag ändå göra en liten passning till det som konstaterades i Uppdrag granskning, att det är inte särskilt lätt att vara jude i Malmö med yttre judiska attribut. Det är ju inget okänt. Och det är ju också i den turbulenta tid vi lever i, så är det alltså nu fler människor än under 80-talet per år som gör det som kallas alia, alltså judar som flyttar till Israel. Och att det i väldigt stor utsträckning nu handlar om människor som upplever otrygghet och osäkerhet i de sammanhang de finns i. 80-talet kan det ha varit mer av ett gå tillbaka på alltså den idén att bygga staten. Nu handlar det i väldigt stor utsträckning om den egna säkerheten. Och det här är ju inte sällan underblåst också i våra sammanhang. Nu har det ju inte funnits någon aktiv judisk gemenskap i Östersund på 110 år eller något sånt där. Det fanns en liten synagoga i några års tid i slutet på 1880-talet, eller 1870-talet om jag inte är fel underrättad. Men det var handelsmän som kom i samband med att järnvägen kom hit och de kom och de försvann. Men det är ju ändå ett problem i vårt land. Och det är ju inte sällan underblåst av den här intressanta kombinationen av vänsterradikala element i samband med förtryckande regimer i framförallt Mellanöstern. Och det är ju inte sällan så att, och det tar ju sig uttryck här också, men det är inte sällan så historiskt att får man inte protestera över att man har det uselt i sitt eget land eller på hemmaplan, så kanske en del av det kan avledas till protester mot hur det är i något annat land eller något annat sammanhang. En god diktator av mer eller mindre hårt snitt förmår alltid att hitta syndabockar inom eller utom landets gränser som en del av den naturliga frustrationen mot den egna diktaturen kan pysa iväg mot. Och det är delvis det som vi ser i Malmö naturligtvis. Att konflikten i det heliga landet parat med många länder med stort förtryck i Mellanöstern leder till odräglig situation för människor i vårt land. Det är inte bra, men det är som det är. Det är ett sätt att ta tråden kring dagens text. Jag kommer återkomma lite grann till de här bitarna och ställa dem i ett annat ljus och ett annat perspektiv. Men jag vill ta det från en annan tråd också, en annan vinkling. Alla dagens texter, de handlar ju om någonting som är av mycket stor betydelse för oss i kyrkan. Nämligen det att Guds frälsning, Guds räddning, Guds vilja att rädda varje människa undan i grund och botten ondska, förtryck och i viss mån sig själv, är inte exklusivt för en viss grupp människor, vare sig en viss folkgrupp eller de som har si och så mycket pengar, eller att det handlar om, ja, låt säga, män i 3-årsåldern över 1,90. Då passar jag in bra. Utan Guds frälsning är inklusiv, den är öppen och tillgänglig och bjuds alla människor. Jesu lärjunge Petrus skriver i sitt andra brev att Gud inte vill att någon människa ska gå förlorad, utan att alla ska lära känna sanningen genom Jesus Kristus. Gud vill inte att någon människa ska gå förlorad. Det är Guds intention, Guds önskan. Och ska det vara på det sättet, då kan vi i alla fall rimligtvis anta att det finns inga begränsningar för vem som kan ta emot Jesus. Det finns inga begränsningar som handlar om klass eller folk eller någonting annat, utan det är öppet i det som är. Gud vill att alla ska få tid att omvända sig. Och jag vet att några av er var här och lyssnade på Leif Holm, en god vän som jag gick miste om. Jag var sjuk. Jag har försökt snappa upp det på webben, och det kan du också göra. Lyssna på honom från predikan i samband med 13-helgen. Han berättade om bland annat delar av världen där kyrkan är förföljd och utsatt för förtryck. Där det antingen är väldigt svårt att vara kristen eller rakt omöjligt. Och det är ett perspektiv av det här. Kyrkan finns, men den kan vara svårt plågad och svårt utsatt. Och det är värt att vi har med oss i åtanke och i bön. Att det inte är lätt, att även om Guds vilja är att alla ska få tid att omvända sig, så finns det många platser på jorden där det är mer eller mindre omöjligt att vara kristen. Många av de här länderna är ju också så att de förtrycker alla religiösa minoriteter av alla kategorier. Andra, till exempel Indien, är lite mer selektiva och är bara kritiska mot kristendom och i viss mån mot islam. Beroende på var man är, framförallt mot kristna. Så att det är diktatur och förtryck parat med religiös intolerans. Men det finns ett alternativt perspektiv, och för många av oss så är det där inte. Så är det här, jag ska säga nu, så kan ni bara stänga av öronen en liten stund. Men för några av er så tror jag att det här kan vara väldigt viktigt. Och det är det perspektivet att vägar där evangeliet kan vara stängt, att det kan vara omöjligt för mig exempelvis att få visum att vara missionär, helt kört, eller att det till och med skulle vara direkt farligt, så finns det möjlighet för vissa kategorier människor. En mycket god vän till vår familj berättade för några år sedan på ett missionscafé om hur han hade kommit till insikt om att han som forskare och läkare hade möjlighet att få möta människor och verka i kulturer där det var helt omöjligt med kristen mission. Exempelvis Indien var en sån sak som han nämnde. Men han kan åka på forskningskongresser i Bangalore, eller att han kan åka till Maldiverna och samla in data, grunddata, för att hålla på med forskning kring ett eller annat. Och det är inga som helst problem. Och han möter människor och kan dela tro och liv med utifrån sin medicinska profession. Där det skulle vara helt stängt för mig att komma annat än som 2 veckors badturist. Det är givet att har man ett jobb som är låst i Sverige eller de av er som har gått i pension, kanske inte det här är helt aktuellt. Men för några av er så tror jag att det här är någonting som ni absolut behöver ha med er. Att ni har förutsättningar utifrån era yrkesliv och karriärer, möjlighet att nå in med evangelium i sammanhang och situationer i andra länder där det är fullständigt omöjligt för utländska missionärer att verka och där kyrkan har det väldigt svårt. Så bara det faktum att ni finns som kristna i helt andra professioner än prästens eller pastorns eller predikanten gör en stor hjälp och en stor välsignelse för den lokala kyrkan. Och ni har också möjlighet att möta människor på helt andra platser. Naturligtvis är det så för var och en av oss att så gott som alla här inne har släkt eller vänner eller grannar eller vad som inte känner någon annan kristen människa än kanske mig och min familj. Så att även i Sverige finns ju den här typen av grupper och miljöer. Men skillnaden är att här råder inte förtryck. Här är det inte farligt att vara kristen på det sättet. Det kan vara väl värt att ha med sig i åtanke. Så tänk på det att vad ni har av jobb och professioner, vad vi har i form av kontakter och relationer, är någonting som Kristus kan använda och kan föda tro och kan leda till tro. Därför att Kristus är den som skänker av sig själv och han vill ge av sig själv till hela mänskligheten och han vill göra det med hjälp av oss som är infogade i hans kropp som är kyrkan. Det är värt att ha fasta på. Frälsningen är till för alla och den erbjuds alla. När Salomo ber sin bön i samband med tempelinvigningen så ber han ju och lägger vikt på just detta att främlingen, icke-juden, det vill säga gissningsvis alla av oss här inne, kanske något undantag, också har tillträde och att han ber att Gud också ska höra dennes böner. Paulus skriver till församlingen i Rom och där kan vi förutsätta att det redan då när han skriver runt år 60 är det människor som inte är av judisk börd och bakgrund, utan det är människor som tillhör den romerska kulturkretsen, vare sig de är från östra delen och kanske kallas greker eller om de är romare och har latin som sitt språk. Och han skriver att evangeliet är en kraft, en Guds kraft till frälsning, och det är både för juden och för greken. I ett av de andra breven och sammanhangen så talar han om att evangeliet är öppet och att det förefaller som att han också nämner barbarer som människor som har kommit till tro och skyter. Det vill säga de som finns utanför det romerska rikets gränser. Att det finns människor som har sin bakgrund utanför romarriket. Som kanske har flyttat in till civilisationen. För handel eller blivit slavar eller vad som helst. Men som har kommit till tro. Till exempel sådana som oss. Nu är inte vi varken ut och skyter. Men i någon slags bred bemärkelse som man använder uttrycket vid den här tiden så är vi barbarer. Eftersom vi varken är romare eller greker, någon av oss. Evangeliet är en Guds kraft till frälsning. För oss. Lika väl som för dem i Rom som Paulus skrev det där brevet till. Halleluja, kan man gott säga på det. Det är värt ett amen. Jag tycker det här blir extra spännande i mötet mellan Jesus och den här romerska officeren. Här kommer alltså en representant för ockupationsmakten. Och vi ska komma ihåg att Jesus har lite dåliga historiska erfarenheter, i alla fall i familjen, av det romerska styret. Romarna hade ju en lydkung, Herodes, som med Roms goda vilja styrde. Han fick ju sen höra talas om att en kung hade fötts i Betlehem av de här stjärntydarna ifrån Mellanöstern, troligtvis Irak. Eller dagens Irak. Irak var inte påhittat på den tiden. Och han får för sig att ja, men det här är ju en konkurrent. De här kan ju ha rätt. Jag slår ihjäl alla pojkar mellan 0 och 2 år. För det är ungefär det, utifrån det de säger så är det, med, då har jag säkerhetsmarginal. Alla pojkar i Betlehem med omnejd. Så att jag blir av med den här kungen som en konkurrent. Det var nu inte så många, det kanske rör sig om ett dussin eller två. Betlehem var inte stort på den här tiden. Men det är fortfarande det att här har vi alltså någon med romsk goda vilje som försöker slå ihjäl Jesus. Varpå hans föräldrar Josef och Maria och han flyr till Egypten. Egypten är på många ställen i Bibeln landet man flyr till i händelse av krig. Det kommer vi komma tillbaka till. Och när de kommer tillbaka så, har romarna tagit över efter att Herodes har dött. De är ockupationsmakten. Men de är också en faktor som splittrar det judiska folket. Därför att det finns ett parti av judarna som är gärna samarbetar med romarna. Som ser positivt på Roms inflytande i samhället. Och de är påfallande ofta så är de som är kopplade till templet. Saddukeerna. Sen det fariseiska partiet, det finns ett antal grupper, det är ungefär som hög- och lågkyrkliga eller någonting sånt. Men det fariseiska partiet med synagogan i centrum som är mycket kritiska till romarna. Och sen finns det en del militanta grupper som varken är saddukeer eller fariseer men som med våld vill göra revolution mot Roms makt. Och det är också här att det kan finnas en kritik att genom att romarnas soldater finns här så är mitt folk splittrat, skulle Jesus kunna tänka. Så att när den romerska officeren kommer och ber för sin tjänare så skulle Jesus kunna säga att tyvärr, jag samarbetar inte med ockupationsmakten. Och att folk hade kunnat, några hade kanske skakat på huvudet åt det, andra hade nickat uppskattande. Men det Jesus säger är att du är en förebild med din tro. Det du säger är ett uttryck för en större och djupare tro än vad nästan alla människor i det judiska folket har. Du uttrycker en tro och en tillit till Gud. Och självklart, gå hem. Din tro har hjälpt dig. Och när han kommer hem så är hans tjänare frisk. Gud utesluter inte människor på grund av deras bör eller bakgrund. Inte ens när de tillhör det som potentiellt skulle kunna vara the bad guys i berättelsen. Så finns det några stopp och begränsningar. Även i Gamla testamentet har vi exempel på hur fiender blir bönhörda. Hur Israels fiender, personer därifrån, i tro blir bönhörda. För tro spelar roll. Tron fördjupar, tron förvandlar och tron frälser, den räddar. Och här får vi komma tillbaka till inledningen och minnas det att Sverige är en fristad för många människor. Många, inklusive människor som idag finns i Egypten, ser oss på samma sätt som man för 2000 år sedan i Bibelns berättelser såg på Egypten. Det vill säga ett schysst ställe att befinna sig i när det är kaos på hemmaplan. Och för många så är också Sverige den plats där man för första gången får höra evangeliet om Jesus och där man också kan komma till tro. För ett par år sedan hade vi besök av en präst i Stockholm. Hon heter Anahita Parsan. Hon är från Iran. Och hon tillhörde inte den lilla kristna minoriteten som finns i Iran. Utan hon var född i en muslimsk familj. Kom till Sverige. Och här mötte hon Jesus. Idag så leder hon, det kanske ni kommer ihåg de av er som var här. Hon leder en församling som är kopplad till EFS och således också Svenska kyrkan. Men då var de runt 120 personer per söndag på gudstjänst. Uteslutande iranier. Med 100% då sådana som hade kommit till tro på Jesus i vuxen ålder och nästan alla hade gjort det i Europa. De allra flesta hade gjort det i Sverige. Ofta så var det som för hennes mamma, det hon berättade att hennes mamma hade drömt. Och i drömmen hade hon mött en man och den här mannen säger: jag är Isa som Koranen berättar om. Du ska tro på mig och du ska följa mig. Och då hade det trillat ner en polett att jag kan inte ta avstånd från min dotter. Utan jag får ta och lyssna på henne. Jag vill veta mer om Isa, Jesus. Vem han är, vad han har gjort. I Småland, i Värnamo och jag tror att det är i Jönköping, men osvuret på Jönköping, så finns det två stycken församlingar knutna till Ekumeniakyrkan. Det är alltså, de, i det här fallet så är det baptistförsamlingar innan sammanslagningen, som är vietnamesiskspråkiga. Då är det alltså folk från Vietnam som har kommit som flyktingar hit, kommit till tro i Sverige. Och så finns det då två stycken vietnamesiskspråkiga församlingar i Småland. Det skulle Karl-Oskar och Kristina inte haft en aning om man hade frågat dem om de hade funnits på riktigt och inte bara varit romanfigurer. Men det är någonting som händer. Människor kommer hit och kommer till tro. Vi har fler exempel också. En vän till vår familj som finns här i stan faktiskt. Hon är bulgarienturkiska, eller turkbulgariska. Jag försökte lista ut vad säger man egentligen om man hade bulgarisk pass men turkisk etnicitet. Jag kommer inte riktigt på det. Men där kom det ju en stor grupp i slutet på 80-talet fram till det så kallade Lucia-beslutet 89. Då de av er som kommer ihåg det minns att dåvarande regering stängde gränserna för all form av invandring från de områdena. Och hon var då i nedre tonåren och 6-7 år senare så var hon iväg, jag tror att hon var i England, och mötte en kristen tjej där och kom till tro. Fick höra evangeliet om Jesus, kom till tro. Och det hade nog inte skett om hon hade varit kvar i en mycket fattig del av sydöstra Bulgarien. Utan det möjligheten att komma hit var också en möjlighet att få reda på vem Jesus är. Och jag tror att om man bortser från de rent humanitära aspekterna, som att det är bättre att låta människor komma hit än att de drunknar i Medelhavet och blir fiskföda till utfiskningshotade fiskarter. Om man bortser från den aspekten så är det också så att vi kan inte tappa bort möjligheten för människor att komma hit, bygga sin framtid, men också för de som kommer från länder som är helt slutna för evangeliet, att här få chans att möta Jesus. Det finns fler exempel också. Det här är tre bara glimtar som jag plockar fram. Och det är påfallande också, nu kommer vi tillbaka till resenärer till Egypten för länge sedan, att av de kanske fyra mest kända flyktingarna i Bibeln så har vi ju Abraham, vi har Jakob och hans söner och hela deras familj, och vi har Jesus och Josef och Maria naturligtvis. De flyr till Egypten. Och sen har vi Naomi och hennes man som flyr österut till Moab. Jesus, Josef och Maria flyr undan ett dödshot. De skulle möjligen kunna få uppehållstillstånd i Sverige idag. Däremot så Jakob och hans söner, liksom Abraham med familj, och Rut och hennes make och söner, de skulle vi avvisa vid gränsen och säga att tyvärr, ekonomiska flyktingar tar vi inte emot. Hopp och lek. En liten tankeställare så här en söndagmorgon. Men för de som kommer hit, oaktat hur reglerna ser ut, så får vi inse att det är en möjlighet till tro. Naturligtvis är det en utmaning för oss också. Men tro, vår tro, kan mycket väl stavas precis som John Wimber, den amerikanske evangelisten, förkunnaren, församlingsledaren. Han som sa om sig själv att I'm just a fat man on my way to heaven. Jag är bara en fet knopp på väg till himlen. Han konstaterade att tro har en alternativ stavning som fungerar lika bra på engelska som på svenska. Tro stavas R-I-S-K. Risk. Att tro är, precis som för officeren som Jesus mötte, att ta ett steg och faktiskt inte riktigt veta, kommer jag få ett svar eller kommer jag få armar som korsar sig och säger nej, jag har inget med dig att göra. Att ta ett steg och inte riktigt veta om du bär. Men att lita på Gud i vetskap om att Gud är god och vill oss väl. Det är tro. Och Gud vill möta, på samma sätt som Jesus mötte den här romerska officeren, så vill Gud möta oss, var och en. Han vill göra det idag. Han vill göra det här och nu. Och han vill också hjälpa oss och låta oss vara redskap för att andra människor ska få ta del av hans kärlek, hans omsorg och hans evangelium. Möjligheterna är mycket stora. Hur det kommer se ut är väldigt olika. Och Gud vare tack att vi är olika, så att vi kan betjäna olika människor på olika sätt. Så att vi alla människor kan få möta den levande Guden. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för den tro som du skänker. Den tro som är av dig. Vi tackar dig för den tro som vi har fått del av. Och vi ber, Herre, att vi ska få hjälp att dela den vidare i världen. Vare sig det handlar om länder långt borta eller om det handlar om grannen bredvid. Hjälp oss att höra din röst i våra hjärtan så att vi förstår när tiden är inne att göra vad. Och ge oss mod att våga ta steg i tro. Ge oss vishet att veta vad vi ska göra. Och hjälp oss att komma ihåg att du vill att alla människor ska få ta del av det du vill ge. Herre, välsigna oss och hjälp oss och utmana oss. Och de gånger det behövs, ge oss en spark i baken. Amen.